En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet av Aftonbladet Krim kommer det handla om det uppmärksammade mordet på en kvinna i Akalla som var mamma till en gängkriminell och där rättegången nu börjat. Vi ska också prata om mordet på en ambulanssjukvårdare i helgen och vad vi vet om det här fallet så här långt. Det här är Aftonbladet Krim och jag heter Stefan Sundberg.
Tja, bror.
Hallå, bror.
Tja, man. Hur läget?
Vi börjar den här veckans avsnitt med att lyssna på ett telefonsamtal.
Jobba på. Men, alltså, bror. Händer det nu, eller?
Ja. Alltså, broder, jag håller på nu. Jag har en adress redo. Jag har allting redo. Det är bara en sista grej. Jag har lagt en spanare utanför zonen. Jag vill bara syna här en gång.
Ja, fattar.
Det är ett samtal mellan en misstänkt mordbeställare och en misstänkt mördare.
Jag vill veta vad som händer. Absolut, det är klart jag vill det. Men det är inte det handlar om. Jag vill bara veta vad som händer. Att jag fattar vad som händer så att jag är redo. Om jag ska gå in och göra den. Som jag sa till din... Nej, jag fattar. Men så här, som jag sa till din vän häromdagen... Är det dämpare, då är det bara att gå in och köra det. Jag skiter i det. Jag klipper alla i familjen i så fall. Det skiter jag i. Jag bryr mig inte. Alltså, om man ska klippa en så klipper jag alla. Förstår du vad jag menar?
Samtalet rings den 19 oktober 2024.
Jag kan gå in och rensa. Jag kan gå in och rensa oavsett, men det är risker. Det är det jag känner. Jag ber mig in och gör det bara tömmen. Förstår du?
Samtalet fortsätter. De verkar prata om att utföra någon form av uppdrag.
Jag är inte dum i huvudet. För att när det kommer till... Jag vill inte åka på den, förstår du? Jag vill inte åka på den.
Jag vill göra de här jobben nu. Alltså egentligen, bror, jag kan skicka en förrän de har ringt ut och säga skiter i vad som händer.
Ja, men det är... Det fattar. Nej, men...
Jag vill inte...
No offense, brorsan. Vi känner inte varandra, men jag gör det här.
Det här rings alltså den 19 oktober. Tre dagar senare ekar skotten i en trappuppgång i Akalla. En kvinna har skjutits till döds. Hon var i 60-årsåldern en politiskt aktiv föreningsmänniska som la sin tid på frimärken, koloniträdgården och bostadsrättsföreningen. Men hon var också mamma till en gängkriminell och i oktober förra året sköts hon till döds i sin lägenhet. Nu börjar rättegången där en ovanlig misstänkt mordtrio ska ställas inför rätta. Vi ska snart återvända till det där telefonsamtalet som vi hörde tidigare, men vi tar det här från början. Och händelsen som det här avsnittet kretsar kring inträffar den 22 oktober 2024. Allt börjar i en trappuppgång i ett hus i Akalla, en förort i nordvästra Stockholm.
Det är en person som upptäcker att hans granne ligger ner vid dörren, ytterdörren, ser att dörren är öppen.
Det här är Beri Sangana, reporter på Aftonbladet.
Någonting står inte rätt till. Det här är under kvällen, närmare kvällen som den här grannen upptäcker det här. Då ser han sin granne ligga medvetslös och när han då närmar sig så ser han att den här kvinnan lever inte.
Grannen tar i sin tur kontakt med en annan granne och de tar kontakt med polisen. De kommer till platsen kort senare.
Och konstaterar att den här kvinnan har skjutits till döds. Hon är träffad av flera skott. Det ligger patroner, hylsor i närheten av den här kvinnan.
Det ser ut som att hon skjutits när hon öppnat dörren.
Hon ligger liksom precis vid, när man kommer in i hallen, liksom mellan, liksom precis i anslutning till dörren, till dörröppningen där.
Väl på plats märker polisen att kroppen är kall.
Det som är intressant är att det här, hon verkar ha legat där i flera timmar. Bara några timmar tidigare så är det då en granne som har hört skott i den här trappuppgången. Den här grannen har då liksom antecknat det i något anteckningsblock, står det i den här utredningen. Men har inte larmat polisen, så den här kvinnan har ju legat död i några timmar.
Polisen inleder direkt en mordutredning. Och när polisen fastställt vem kvinnan är får man också en möjlig förklaring till varför hon kan ha skjutits. Vi hör Beri Sangana igen, som här intervjuas av vår reporter Marcus Ulfsand.
Ja, men när det här kommer till en början så kollar man ju då upp vem är den här kvinnan. Hon är hemmahörande i Akalla. Hon har en son som är kopplad till ett kriminellt nätverk i området. Den här sonen har för några år sedan också varit åtalad i ett mordfall. Dömdes aldrig, ska sägas. Och då börjar misstankarna då, beror det här på att den här kvinnan är mamma till den här pojken, den här unge mannen, ska sägas. Det är en motivbild som nämns, som att det är därför hon kan ha skjutits.
Om vi beskriver henne lite kort, vad vet vi om henne?
Hon är en 63-årig kvinna, hemmahörande i Akalla, som jag förstått har hon bott i området, i den här lägenheten, i nästan 20 år. Det är personer i hennes närhet som vittnar om att hon, de beskriver henne som en snäll och omtänksam och omtyckt person. Hon har också en son som vi då nämnde, som är kopplad till gängkriminalitet och som har förekommit i utredningar och som också, som jag har förstått det, har en ledande position i det här nätverket då. Men den här kvinnan har ingen kriminell, vad ska man säga, en bakgrund i kriminaliteten som hennes son har.
Hon beskrivs lite som en föreningsmänniska, eller vad hon för liksom intressen och sådär.
Ja, men precis. Hon är ju en slags föreningsmänniska där i det här lokalområdet. Hon har också varit engagerad i politik. Hon har liksom framträtt i media tidigare och blivit intervjuad av olika tidningar. Så hon är någon slags, som jag har förstått det, en lokal profil som folk känner igen i det där området.
Det här blir ju direkt en mordutredning. Och det tar lite tid, men sen kommer polisen de misstänkta mördarna på spåren. Om vi beskriver utredningen, vad är det som händer?
Det här är en väldigt stor utredning. Det är tre åtalade, men det är ganska mycket. Det är mordutredning, så det är ganska mycket som ska gå igenom. De grips, det tar ju tiden om de grips, men som jag förstått har polisen ändå ganska snabbt kunnat få in ganska värdefull bevisning i den här utredningen. Man har säkrat spår på platsen. Man har också fått vittnesuppgifter i det här fallet. Man har fått vittnesuppgifter som då så småningom kan leda dem till de här personerna. För det man ser, det är att de också har lyssnat av samtal på någon av de här misstänkta. Samtal som är ganska värdefulla för utredningen och som vi ska återkomma till senare i den här podden.
Ja, det tar några veckor, men i början av november kommer ett genombrott i utredningen i form av ett Instagram-inlägg. Det är en person som lagt upp en bild på sig själv med en tillhörande text. Den första raden är: "Jag klippte kärringen i Akalla." Sen skriver personen mer och avslutar med orden: "Hon dog 15:50. Hon skrek nej, nej, nej." Det här inlägget tipsas polisen om och kan snabbt identifiera personen bakom kontot. Det är en 41-årig man. Under dagarna som följer samlar man in bevis mot mannen. Man kommer bland annat över en del telefonsamtal som rings från mannens mobil. Där hör man att han till exempel pratar om Instagram-inlägget och säger till en bekant att det inte är han själv utan hans tjej som har lagt ut det på Instagram utan hans vetskap. Genom utredningsarbete kan man se att den här personen verkar ha rört sig tillsammans med två andra under den aktuella morddagen. En kvinna i 30-årsåldern och en man i 50-årsåldern. I mitten av november har polisen tillräckligt på fötterna. De tre personerna grips, misstänkta för inblandning i mordet. Sveriges Radio rapporterar.
Tre personer har under söndagen häktats misstänkta för dödsskjutningen av en kvinna i 60-årsåldern i Akalla i Stockholm i slutet av oktober. Det säger åklagaren Alexandra Bittner till Ekot. Samtliga är häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.
De tre gripna misstänks alltså samtliga för mord. Och i tider när många mord utförs av unga pojkar så får det här sägas vara ett hyfsat ovanligt misstänkt mordkommando.
Det är en 41-åring, en 52-åring och en 31-årig kvinna. Så två män och en kvinna. De känner inte den här mamman sedan tidigare. Kvinnan och mannen då, ena mannen, de som jag har förstått har haft någon slags relation. De känner varandra sedan tidigare. Sen har vi en annan man som har agerat mer som en chaufför. Han har hjälpt till, liksom varit inblandad i det här mordet på det sättet. Som jag har förstått så har han känner inte de här andra två. De har på något sätt kommit i kontakt och ska genomföra det här uppdraget tillsammans.
Efter gripandet av de tre personerna fortsätter utredningen. Polisen gör en rad fynd som stärker misstankarna. Bland annat hittar man DNA på en patronhylsa i trappuppgången. DNA som matchar den misstänkte skytten. Man hämtar in mastuppkopplingar för att se hur de misstänktas telefoner rört sig under dagen och ser att de verkar ha rört sig ihop och att de tycks vara i närheten av brottsplatsen när mordet sker. En hel del av bevisningen kretsar också kring några inspelade telefonsamtal. Och det är framförallt två samtal som sticker ut. Dels samtalet som vi hörde i början mellan den misstänkta skytten och en okänd man som tros vara den som beställt mordet. Vi lyssnar igen.
Så för mig är det, jag skulle hellre, om man skulle helt ärlig med det. Det har kommit nu i mitt huvud att jag säger, det är dem för att göra det. Det är dem för att göra det. Vem som än öppnar, jag tänker om det är ett barn. Jag kommer skjuta barn till huvudet direkt. Sen går jag in och skjuter resten. För jag kan inte vara med att ett barn blir skjutet och inte resten dör. Förstår du vad jag menar? Där är jag i mitt huvud. Men...
Alltså,
det är ett
barn
som väntar,
det är ett litet barn. Alltså,
du låter
jag under 10 år
eller
något
sånt. Exakt. Alltså, jag tycker inte att du ska skjuta.
Nej, men det går inte. Det går inte, men jag kommer göra det. För att jag kommer vara i mindset att jag måste göra det. Det är lite där jag är, förstår du? Då måste jag klippa.
Det är ett litet barn. Jag vill inte...
Ja,
egentligen. 100%. Men då är det ett och jag har ett barn jag har förstört oavsett så. Spelar ingen roll. Det är det jag försöker säga. Det är därför jag vill snacka så här som jag gör nu. För att jag har de här tankarna i huvudet. Att bara, vad händer om det är så?
Men det är också ett annat samtal som blir mycket intressant för utredningen. Det är en person som ringer till SOS Alarm strax efter 7:30 under morddagen. Vi lyssnar.
SOS 112, vad har inträffat?
Jag är inte säker, jag vet inte riktigt. Jag står på gatan utanför.
Ja.
Det var känns konstigt. Det var någon som skrek och sen så var det flera liksom höga smällar som kändes liksom alltså pistolskottsmällar.
Jag förstår.
Och sen så kom det liksom någon långfart som besprungande ut från huset.
Vad har du för telefonnummer?
Jag vill inte bli inblandad.
Lugn och fin. Jag tänker så här. Utifall att samtalet bryts. För du verkar sitta på väldigt bra uppgifter. Så att de kan få kontakt med dig bara på så vis.
Ja, men jag vill inte bli inblandad. Jag vill bara orolig om det är någon som är skadad eller någonting.
Det är just därför så, vi behöver få information.
Men det är allt jag vet. Det du
har sagt just nu är jättebra information. Okej? Okay.
Polisen tycker direkt att det är något konstigt med det här samtalet. För personen säger sig alltså ha hört smällar och sen sett någon springa från mordplatsen. Men samtalet rings nästan 4 timmar efter att mordet ska ha skett. Det går inte ihop. Och när polisen jämför rösten i samtalet med den 30-åriga kvinnan som gripits så hör man att det verkar vara samma röst. Man tror alltså att hon har ringt in för att avleda polisen. Det här samtalet och den andra bevisningen gör enligt polisen att man kan knyta de tre misstänkta till mordet.
Man brukar ändå kunna se, oftast i de här fallen så har man haft att man har kunnat se personer som har varit inkopplade sedan de var unga kanske. Eller att de har förekommit på något sätt i utredningar. Här har man inte hittat någonting på det sättet. Man kan se de här som en slags, de har tagit på sig de här uppdraget mot betalning. Det som brukar nämnas som någon slags crime as a service, att man tar på sig ett uppdrag mot betalning, till exempel då så pass grova brott som att skjuta eller mörda.
Under utredningens gång så får ju polisen en bild av vad det är för typ av uppdrag som de här tre har tagit på sig, vad liksom deras plan har varit under dagen. Om vi går igenom det, hur ser den här dagen ut? Vad är det de ska göra?
De har tagit på sig uppdrag, framförallt den ena mannen då, att han har då kommunicerat i en chatt. Han har sagt i samtal med en oidentifierad anstiftare i utredningen att han ska ta på sig uppdrag. Och det han har sagt är att han ska skjuta mot en dörr, mot en bostad. Och att han, det är så ganska hänsynslöst det här han säger. Han säger att han är redo att skjuta även om det är barn där inne. Om det är ett barn som öppnar så är han redo att skjuta. Så de ska helt enkelt åka till olika adresser. Det är flera under den här dagen. Som jag har förstått, de har besökt olika adresser innan de kommer till den här kvinnan som då skjuts till döds. Innan dess har de varit hos en annan kvinna där de har knackat på, men hon har inte öppnat. Och hon är också målsägarbiträde i det här fallet. Hon är också en måltavla i det här. Det handlar om en kvinna som också har en son som är gängkriminell. Och när de då åker till den här sista kvinnan så öppnar hon då och då skjuts hon till döds. Och det här, som jag har förstått det, ska ske, som man ser i många utredningar, mot betalning. Det pratas om summor, hundratusentals summor och så vidare.
Men ska man förstå det som att de har fått en lista på adresser och sen är det första bästa som öppnar, det är det som gäller?
Precis. Det är ganska... Det är ingen specifik person som nämns, utan det är att du ska skjuta och första personen som öppnar skjuter du. Det spelar ingen roll om det är en vuxen eller om det är ett barn. Det ska skjutas.
Det känns när man hör om dem som att det är en ganska ovanlig mordtrio. Vi brukar höra om barn, om unga personer som tar på sig den här typen av uppdrag. Vad tycker du? Sticker de ut på något sätt?
Men de sticker ju ut, och framförallt när man läser och hör de här samtalen som den här mordmisstänkte har. Det är ganska hänsynslösa samtal där han liksom detaljerat beskriver hur han är redo att ta på sig de här uppdragen. Att han har bland annat pratat med en vän i telefon där han ändå på något sätt har erkänt att han då efteråt att han har skjutit den här kvinnan. Sen finns det samtal med en okänd anstiftaren då, att han är redo, han säger att han ska klippa familjer, att han ska döda familjer. Men det som sticker ut, det är ju att det är åldern framförallt på de här. Det vi brukar se i den här typen av skjutningar och sprängningsmål, det är att det är unga barn numera, eller att det är personer som är kopplade till kriminella nätverk som på något sätt är identifierade i utredningar och som har någon slags koppling. Men här ser vi personer som sticker ut både när det gäller ålder men också deras bakgrund och lite.
Hur ser bevisningen ut mot dem i det här målet?
Men den skulle jag säga ser ganska god ut. De har ju väldigt mycket som de har kommit åt. Dels teknisk bevisning, man har också framförallt de här vittnesmål men också telefonsamtal. Det här är inga personer som på något sätt har lyckats radera spår, utan snarare de har lämnat väldigt mycket spår efter sig. Genom att man har då lyckats avlyssna samtal. Man har då hört hur den ena pratar väldigt öppet om vad han har gjort och vad han är redo att göra innan. Han har också efter det här mordet lagt upp en bild på Instagram där han skrev rakt ut att han sköt den här kvinnan i Akalla. Och det är ganska hänsynslöst beskrivet, det som han beskriver i den här posten, som sen raderas. Och där han själv förklarar att han inte minns hur den hamnade där.
Så det ser nästan ut som att han själv lägger upp någon form av erkännande på sin Instagram.
Precis, det är det han gör. Eftersom han då skriver att han sköt den här kvinnan.
Vad säger de själva, de misstänkta, om anklagelserna som riktas mot dem?
Om vi börjar med kvinnan, hon har förnekat inblandning i det här, hon förnekar brott. Även den andra mannen som då, som vi har beskrivit som en chauffören i detta, han har också förnekat brott. Sedan den här mannen som då har gått runt och knackat på och den som ska skjuta, hans inställning är lite oklar. Han pratar, till en början så pratar inte så mycket i förhören, han tar inga kommentarer. Men exakt om han erkänner eller om han förnekar, det är oklart. Han säger också i utredningen att han har fått uppdrag och att han har tagit på sig uppdrag. Men han säger inte att han exakt vad han har gjort eller han erkänner inte eller förnekar.
Nej, det här har varit lite otydligt under förhören med den misstänkte skytten. Till en början sa han bara inga kommentarer. Sen under ett förhör började han plötsligt prata och sa att han erkänner att han sköt den här människan men att han inte kommer ihåg det. Något förhör senare säger han att han inte kan påstå att han har gjort det eftersom han inte kommer ihåg det, men att han inte kan förneka heller. Så det har varit lite otydligt. Men det kom att ändras. För när rättegången inleddes i veckan så fick den misstänkte skytten återigen frågan hur han ställde sig till anklagelserna. Och nu blev det tydliga besked. Vi hör hans advokat Niklas Dahlbäck.
Erkänner mord. Han är förtvivlad över vad han har gjort. Det är inte någon ursäkt, det vill säga det är inte någon ansvarsbefriande nöd eller nödvärn. Men han har agerat under en synnerligen allvarlig hotbild mot sig själv och sina anhöriga. Vilket har betydelse i fråga om straffmätning, men inte påstås det i fråga om ansvar.
De två andra förnekar fortsatt brott. När målet nu ska prövas så är det inte bara misstanken om mord som riktas mot de tre åtalade. Utan de misstänks även för försök till mord mot en annan kvinna. Beri Sangana förklarar.
Då hon är också med på den här listan av adresser som han ska bocka av den här dagen. Han har åkt hem till henne och det är egentligen bara en slump att hon inte dör den här dagen. För att han åker dit, han knackar på. Hon öppnar så småningom, men då har han redan gått ner för trappuppgången. Och när hon ropar så reagerar inte han, utan då har han redan lämnat lägenhetshuset. Och hon har ju beskrivit i förhör att hon blev rädd, hon känner en rädsla även efteråt. Så att hon inte skjuts den här dagen kan man ju tolka som att han kanske inte ens hörde när hon ropade i trapphuset.
De har ju innan den här rundan när de ska beta av de här adresserna så har de ju också förberett sig på olika sätt. Hur har de förberedelserna sett ut?
De har bland annat uppehållit sig på ett lägenhetshotell, de har befunnit sig på olika adresser, de har också då den här mannen som då, den mordåtalade, han som ska knacka på hos de olika adresserna, de har köpt kläder till honom för att han har då sett ut som en slags byggarbetare och hållit i en pärm när han har åkt ut på de här uppdragen och knackat på hos folk. Antagligen också för att det är ju ett sätt för att visa att det är ett sätt att lura in människor till exempel genom att han klär ut sig.
Vad tycker du sticker ut mest med det här fallet?
Att de är ganska mycket äldre än det vi brukar se. Och att deras kopplingar till kriminalitet är lite oklar. Jag minns att när jag började läsa så tyckte jag att det var väldigt mycket oklart i det här. Men det är framförallt deras åldrar. Och att de själva, liksom, det är ganska hänsynslöst hur han har pratat, att han själv, man undrar liksom, är han själv medveten om vad han faktiskt säger i de här samtalen? Också brutalt där.
Sist här hörde vi Beri Sangana som intervjuats av Marcus Ulfsand.
En personal från ambulansen har dödats i tjänst.
Alltså det är tragiskt. Jag tycker att det är fruktansvärt onödigt att någonting sånt här ska ske.
Ja, vi har inte sovit i natt kan man säga.
En man i 25-årsåldern är nu gripen misstänkt för mord.
Ja, i lördags blev alltså en kvinnlig ambulanssjukvårdare attackerad och dödad i det lilla samhället Harmånger i Hälsingland. Ett mord som på många sätt har chockat hela landet. Och jag har med mig Aftonbladets reporter Amanda Hellsten i studion. Välkommen hit.
Tack.
Kan du beskriva vad som hände i Harmånger i lördags?
då var det ju ambulanspersonal som larmades om att en person inte mådde bra. Vi vet inte exakt vad det här larmet handlade om, men i och med att det var ambulansen som larmades dit så är det ju något typ av sjukvårdsärende. Och det här larmet kom in vid 11.30-tiden på lördagen, så det här var ju verkligen mitt på dagen. Det var ju mycket folk ute och ljust ute och så. Och vi vet att det var ett prio 3-ärende och det betyder att det inte bedömdes som att det var fara för liv och hälsa till exempel, eller att det inte var ett akut ärende. Utan det var något typ av larm om psykisk ohälsa, men man gjorde bedömningen då att det inte var så allvarligt alltså. Så då åkte ambulanspersonalen dit i tron om att en person mådde dåligt och behövde hjälp.
Och vad händer då när de kommer dit till platsen?
När de kommer dit så, det de vet är ju att det är en person som mår dåligt, men de verkar inte ha så mycket mer information än så. Utan de är nog där i tron att det är en person som är sjuk och behöver hjälp. Men det verkar som att det går väldigt fort efter att ambulanssjukvårdarna har kommit dit och den här mannen då plötsligt går till attack. Och han går ju till attack med ett vasst föremål då. Det verkar som att han har sprungit ut från bostaden eller adressen då med de här föremålen och attackerat henne. Och sen kommer ju ytterligare ett larm till adressen då, och det är väl först då som polis kommer dit. Vi vet inte exakt i vilken ordning allting sker, men vi vet att det är ambulanspersonal som är där först på plats ensamma innan polisen kommer dit då.
Och den här gärningsmannen då, vad vet vi om honom?
Det här är ju en 26-årig man som har mått dåligt en längre tid. Vi har pratat med anhöriga eller närstående till mannen som har berättat att han har mått psykiskt dåligt under en längre period. Vi har också sett att han tidigare är dömd för att ha misshandlat en närstående till honom till exempel. Och vi vet också att han så sent som i onsdags kom in ett larm om att han mådde dåligt. På det larmet åkte också ambulanspersonal och polis då. Och den gången så gick han till attack också då mot ambulanssjukvårdare, och det verkar som att han gick till attack med ett baseballträ då. Och det slutade med att polisen då tog med sig honom och såg till att han fick psykiatrisk hjälp. Men det här var då på onsdagen, bara några dagar innan nästa dåd skedde då, så det har ju funnits varningstecken här kring att den här mannen inte mår bra och att den här mannen är benägen att gå till attack mot andra personer.
Ja, men det där är ju intressant att han har gått till attack mot annan ambulanspersonal 3 dagar tidigare. Men de som kom i ambulansen i lördags dit, och hade de någon vetskap om det här?
Det verkar ju inte så. Det verkar ju inte som att de visste någonting mer förutom att det här är en person som är sjuk. Men det bedöms inte som farligt på något sätt. För då ska ju inte ambulanspersonal larmas ensam, utan polis ska ju följa med. Och ibland i vissa fall ska också polis nästan vara först på plats då, om man bedömer att det finns fara för ambulanspersonalens liv till exempel. De ska inte åka ensamma på den typen av ärenden då, utan polis ska vara med på plats och kunna hjälpa till och ingripa om något allvarligt skulle hända. Så i det här fallet så verkar det ju som att det har brustit någonstans i kommunikationen. Det är ju lite oklart hur mycket de som fick in larmet visste då, det vet vi ännu inte. De kanske inte heller gjorde en bedömning att det var allvarligt. Men ambulanspersonalen som åkte på larmet visste i alla fall inte vad som hade hänt på samma adress bara några dagar tidigare.
Det här har ju såklart varit en oerhört tragisk händelse. Vad har reaktionerna varit efter det här när det gäller ambulanspersonal?
Det har ju varit jättestarka reaktioner. Väldigt många som kanske jobbar inom vården själva, som jobbar inom ambulanser själva eller annan typ av blåljuspersonal, som verkligen har slagit larm om att man är i en väldigt utsatt situation när man åker på den här typen av ärenden. Och att du heller inte har så mycket vetskap alltid om vad det är du åker ut till. Som i det här fallet, här är ju verkligen ett exempel på när det går riktigt illa och så här. Det ska ju inte ske att en anställd på ambulansen förlorar sitt liv i tjänsten, utan det är ju någonting som har brustit, och det är ju någonting som både kollegor till den här personen, anställda inom vården och även facket har slagit larm om då, att det måste ske mer, och man måste stärka säkerheten kring de som jobbar med det här.
För hur utsatta skulle du säga att ambulanspersonal är idag?
Det beror ju helt på. Det ska ju, om rutinerna följs, så ska det ju inte den här typen av saker ske. Samtidigt kan man ju aldrig vara helt säker när man får ett ärende vad det är man kommer fram till. Och det är ju också någonting som många ja, men som jobbar inom vården har berättat för oss som kanske jobbar på ambulansen att de vet ju aldrig riktigt vad de möter när de kommer fram då, precis som annan blåljuspersonal. Skillnaden är ju att poliser är ju till exempel tränade och utbildade i att hantera den här typen av ärenden. De, ja, men kan ingripa, de vet hur de ska ingripa, de har också väldigt mycket verktyg att göra det. De har möjlighet att försvara sig. Om du jobbar på, ja, men ambulansen, så har inte du den möjligheten. Du har inte, ja, men vapen eller verktyg som du kan försvara dig med, utan du är ju väldigt utlämnad då. Och du är där i syfte att hjälpa eller rädda liv. Så du är inte där för att ingripa eller, ja, men ta hand om någon på ett annat sätt, så att säga, som polisen till exempel kan göra.
Mm. Och när vi spelar in det här så är det alltså måndag eftermiddag. Det är då lite drygt 2 dygn sedan det här hände. Vad är det senaste som har hänt i fallet?
Nu på måndags eftermiddagen så har den här mannen häktats. Han begärdes häktad tidigare idag och nu har tingsrätten häktat honom då. Och han har ju erkänt det här dådet på något sätt. Vi vet ju fortfarande inte motiv, vi vet inte riktigt hur mycket han själv är medveten om vad han har gjort och varför. Men han har erkänt att han var på platsen och att han gick till attack mot en person. Så han har ju, ja, men på många sätt erkänt gärningen, men kanske inte just mord, och vi vet ju inte vad han hade för motiv eller tankar kring det här. Sen verkar det också som att han ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, och det är ju för att ta reda på hur mycket mannen har varit medveten om det han har gjort, hur pass, ja, men sjuk är han och hur mycket vet han egentligen om det som har hänt. Så man får väl se lite vad som händer framåt nu i utredningen, för, ja, men skulle visa sig att han behöver rättspsykiatrisk vård, då kanske de gör, ja, men en annan bedömning längre fram. Vi får se vad det landar i, men hur som helst så verkar det som att han har erkänt stora delar av gärningen i alla fall.
Mm, just det. Amanda Hellsten, tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Reporter och producent var Marcus Ulfsand och jag heter Stefan Sundberg.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.